Nåväl, vad jag reagerar lite över idag, det är ju det här ett nytt terrordåd i Stockholm. Inte så väldigt stort. Och så känner man...
London.
Ja, London, förlåt mig. Ja, kär i någon. Tack för nå. I London, i tunnelbanan. Och, ja, och så känner man liksom, åh, vad ofta de kommer med såna här nyheter att till slut så, ja, man förstår att det blir mer och mer, men samtidigt förstår man att nyheterna inte längre förmedlarna, för att det måste vara så kraftiga grejer nu för att det ska förmedlas och anses av ett nyhetsvärde. För 10 år sedan, om det var en bomb som skadade 2 personer i tunnelbanan, ja, då har det varit över hela världen. Nu var det 22 stycken som hade skadats, och då går det ut lite lätt då. Men det stod också där att det var alltså 7:e attentatet i Londons tunnelbanesystem i år. Det har vi inte hört. Alltså det har varit sådana här 7 attentat. Om man då tänker sig så här. Man förstår ju verkligen att vi lever i en ondes värld. Att det kan, han får människor att göra sånt här. Sätta ihop bomber för att människor ska skadas och dödas. Det förstår ju varenda människa att det är inget gott eller inte någon god gud som ligger bakom det. Nej, men det är en ond kraft som ligger bakom det. Och man kallas för djävulen. Belzebul eller urtidsormen eller ormen eller har många namn. Och han lever fortfarande idag trots att han är besegrad, och han kan få människor att agera. Om man säger så här, vad vi gör som är kristna, då går vi ut med ett evangelium. Och evangeliums effekter, när det fullbordas i oss, det är att fruktan minskar. Och hoppet ökar. Det är effekterna. Även i ett land blir det så. Sen när en onde, ja, kan man kalla evangelisera, då är han ute för att skapa fruktan. Det gör inte Gud. Så där är det 2 motpoler till varandra. Och tänk själv när det är de som bor i London och kanske ska åka genom tunnelbanan varenda dag. Och så med jämna mellanrum så exploderar någon bomb någonstans där. Alltså de måste ju ha ångest för det här laget. För att våga fara. De åker på jobbet med livsfara. De kanske skulle vara glada om de hade lite tandvärk bara. Men liksom, de ska ha den här ångesten varje gång. De lyckas ju faktiskt ganska mycket. Jag måste säga, beundra Londonborna att de inte viker ner sig. För att om fruktan tar över handen, då blir det kaos vart som helst. Och det är djävulens mål. Skräm folk, gör dem rädd för allt möjligt, för då kan han börja på styra dem. Han vet hur vi är skapad. Och det vet också Gud. Jag ska läsa några bibelord med anledning av att i över 400 gånger i Bibeln, jag tror det var 412 eller 416 eller sånt där, så säger Gud, frukta inte. Så det är väldigt betydande. Alltså älska istället. Och vi ser, när det goda evangeliserar, då blir inte frukten fruktan, utan det blir hopp, kärlek så småningom. Men fruktan minskar. När det onda får greppet och kör sina taktiker. Vi ser genom IS, vi ser genom krig. Ja, vi ser Nordkoreas diktator som hotar hela världen med atomområden snart. Det är lätt att se vem man betjänar. Varför ska man göra varenda människa rädd? Ja, man vill ha makt. Man vill ha inflytande. Och för oss, varför ska vi gå omkring och behöva vara rädd i våra liv? Ja, det vill inte vi. Och det vill inte heller Gud. Men den onde vill det. Det är för att då blir vi hämmade och begränsade i våra liv. Det betyder inte att vi ska vara utan fruktan helt och hållet. För det finns ju en fruktan som är ganska medfödd. Det vill säga en fruktan att utsätta sig för dödlig fara. Så jag läste, jag vet inte om det stämmer. Men jag läste i varje fall, jag vill så gärna tro på det, att ett barn är rädd för ormar. Dras undan om den ringlande ormen i närheten. Det är väldigt klokt att de är det intuitivt. Om ett barn kryper på ett bord så tvekar de innan de faller över kanten. För att det är en höjd. om det kan stämma, då skulle jag vilja hävda att liksom det finns en sund fruktan som kanske är implanterad i oss. Och den fruktan tycks gå ut på att bevara livet. Så då tror jag att Gud är med i sånt. Sen har vi gudsfruktan som också går ut på att bevara livet och kärleken. Alltså gudsfruktan är ingenting man är rädd för. Gudsfruktan, det är till exempel vishetens begynnelse, står det. Alltså har vi inte gudsfruktan ska vi inte gå och tro att vi är särskilt vis heller. För det är gudsfruktan som är vishetens begynnelse. Har man gudsfruktan då kan man alltså börja växa lite vishet och lägga till lite. Men det är gudsfruktan det. Och gudsfruktan går ut på att bevara det goda livet och kärleken och sanningen och så vidare. Så det är en helt annan sak. Hur kan man tänka sig kring gudsfruktan? Ja, den kan ju faktiskt forma en ibland. Den kan få en att ändra vissa beteenden och så vidare. Och hur ska man tänka sig då? Jag tror att ni alla förstår att jag älskar Jenny. Och jag tror att hon älskar mig. Och det där kan få väldigt stor betydelse att man blir mån om att inte göra saker som trasar sönder den kärleken. Man vill ha den kvar. Och då kanske man inte behöver tvingas med piska. Men bara för det faktum att man själv är medveten om att ja, men det här vet jag att Jenny inte gillar riktigt. Ja, men okej. Jag kan strunta det. Det är inte så viktigt. Kärleken är viktigare. Nu dör ju inte kärleken så lätt. Men man kan ju liksom tära ut varann faktiskt. Nåväl. Och det kan vara likadant med Gud. Alltså Guds fruktan. Om jag fruktar Gud så är inte jag rädd för Gud. Men jag är rädd att bedröva han på ett sånt sätt så att han försvinner från mig. Om jag skulle frukta dig, Nisse. Jag har inte vill jag ha någon person i närheten av mig som jag behöver vara rädd för egentligen. Så då skulle jag göra allt för att komma undan. Men när det är gudsfruktan, då är jag rädd för att han ska försvinna. Så det är precis tvärtom. Så det är en sund fruktan. All annan fruktan är ganska osund. Och varför är den det? Ja. Hjalmar Söderberg. Ja, han levde 1869-1941. Okej, han har skrivit den här saken. Det är hämtat ur doktor Glas då. Och det här är en, jag vet inte om han är kristen, Hjalmar Söderberg och sånt där. Men när man läser av han så han rör sig alltid på djupet kring människan och människans villkor. Och han skriver så här. Och det här har jag funnit också är ganska, man ser hur människor är, att det faktiskt stämmer. Och det är väl, det stämmer också med Guds ord. Då skriver han så här om hur vi människor är. Man vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vilket pris som helst. Och då måste man ju också fråga oss alla då. Här sitter vi bara, vi är kristna, vi tror på Jesus. Och ni som lyssnar på nätet, ni är säkert också kristen. De flesta av er och tror på Jesus. Och då måste man ställa sig den frågan ibland. Varför gjorde Jesus som han gjorde? Och gäller det mig? Alltså jag har inte börjat trott på Jesus igen. Jag läser ju det här. Det är hans Gud som drar oss till sig. Det är därför vi blir troende. Är vi utvalda? Ja, jag vet inte. Men jag tror att Herren skulle vilja dra hela världens människor till sig och Jesus. Så det är inte så att vi är utvalda på andras bekostnad. Men om man inte är villig att gå Guds väg så kommer inte Gud att dra en heller. Han tvingar ju ingen. Men det är ändå Gud som ligger bakom det. Och då måste man fundera på varför gjorde Jesus så här? Är det så att Herren Gud är så extremt moralisk så man måste bota alla synder som finns? Nej, Gud är minsann inte någon moralist. Nej, men han älskar människan. Han visste liksom att på den här jorden så finns också djävulen. Och därför blir det konstiga beteenden hos många av oss. För han har fått oss så rädd för allt möjligt. Och det räcker för oss liksom att bli rädd för en medmänniska. Så kan vi skjuta den i förebyggande syfte. Om vi tror att de håller på att göra något dumt. Så bättre att förekomma. Och vi vet inte alls vad den personen egentligen har tänkt göra, men vi skjuter dem ändå för säkerhets skull. Ja, men så rädd kan en människa bli. Om jag skulle komma med en pistol i handen, ja, jag vet inte vad man skulle göra, men förmodligen så skulle jag försöka inge någon sorts respekt eller skrämma någon eller så. Men faktum är det att det är knappast jag, eftersom jag är skapad av Gud, som kommer att vilja göra det onda. Och inte är det vapnet själv som dödar någon. Utan den är kraft som får mig att trycka på avtryckaren som avlossar och dödar den skottet. Alltså om jag är rädd, då skjuter jag någon gärna. Är jag inte rädd, ja, då vill den väldigt mycket tidigare när man plockar fram det vapen. Men det här spelar ju liksom onda krafter på stenhårt nu på mot västerländningarnas folk. Vi ska bli rädd för allt möjligt. Vi ska kunna smälla bomber vart som helst. Men jag vill bara säga liksom, frukta inte, för det är det de vill. Frukta inte, för då vann ju djävulen. Då lyckas de ju. Och är det så att liksom någon lyckas sprida fruktan, så är det onda som faktiskt har lyckats sprida sig lite till. Sen går det inte liksom att anklaga någon person för att de är rädd. De kan ju vara rädd. Och det finns ofta skäl för henne. Ja, vad ska man göra åt det? Ja, man kan gå dit och kolla. Är man rädd för tunnelbanan då till exempel? När jag går dit och kontrollerar, det exploderar inte när du gick dit. Och inte nästa dag heller, och inte nästa dag heller. Om du alltid kommer att vara rädd för tunnelbanan, ja men åk någon annat väg hellre än att odla fruktan. När man tillhör Gud, då har man den Herre som över 400 gånger i sitt ord uppmanar oss att frukta inte. Så det är väldigt betydande. Frukta inte. Och jag ska läsa lite kring det. Jesaja 41:10. Frukta inte, kör med dig. Se dig inte ängsligt om. Ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt omkring. Det är alltså vår Gud som säger det. Det gäller oss. Och så kan man fortsätta där. Se, alla som hatar dig ska komma på skam och blygas. Dina motståndare ska bli till intet och förgås. Det är vad Gud säger. Så frukta inte du, för att alla dina motståndare ska komma på skam och blygas. Och på ett sätt har det redan skett med fruktans herre och mästare, djävulen. Han har fullständigt kommit på skam. Han är verkligen besegrad. Vad vi ser idag, det är resterna. Hans huvud är redan krossat. Om man tänker sig på hur en orm är. Om du trampar huvudet på en högorm, så avlider den ju. Men han kan ju hålla på att vifta på svansstumpen några dagar till. Och det är ungefär det vi ser på världen idag. Vi undrar, är han fortfarande aktiv? Ja, men han har inte längre någon makt. Så därför vill han återfå makten över människor. Och därför vill han skrämmas så mycket han kan. Då kan djävulen få sin makt igen. Djävulen kan inte göra någonting om det inte finns några människor som utvärnar. Gud kan göra precis vad som helst, även om han inte har någon människa med sig. Djävulen, han är beroende av en fysisk kropp att verka igenom. Och om man liksom får en människa att bli rädd, då kan man vidta de mest konstiga åtgärder. Det går så lätt att styra människor som är rädd. Vi kan gå till Jesaja 51, 7-8. Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människornas smädelser. Var inte rädd för deras hån. Du mal ska förtära dem som en klädnad, mått ska äta dem som ylle. Men min rättfärdighet ska bli för evigt, min frälsning från släkte till släkte. återigen så vänder sig Gud till specifika grupper i mänskligheten. Du som känner min rättfärdighet. Alltså Guds folk. Vi känner Jesus. Det är ju Guds rättfärdighet. De alltså, därför har vi uppmaningen. Frukta inte för dem som hånar eller smäda. Frukta inte för dem. Inte ens för det. Och så säger Gud. Mal ska förtära dem som har klädnad. Alltså de kommer inte att finnas kvar i slutändan. Och när jag liksom börjar på beredd för att kanske bli förhånad av någon. Så den fruktan kan göra att den personen får så mycket, får för mycket betydelse i mitt liv. Så att i princip så har den personen fått makt över mig. Och eftersom den personen då kommer att ska förtäras som mal. De kommer att försvinna. Men inte de rättfärdiga. Om jag följer den som har makt över mig genom fruktan. Ja, men då tillhör jag den grupp som kommer att förgås. Därför ska inte jag följa fruktan. Jag ska inte följa de som förhånar mig. Jag ska inte förhöja de som talar illa. Ingenting. För de kan få makt över dig. Och vad de gör då liksom, det är att de kränker ditt värde. De sargar sönder kanske en del av din personlighet i smädelserna. De vill trycka ner det på olika sätt. Och ditt värde kommer att sjunka om du ger mig betydelse. För om du ska veta om att när du föddes som barn, när du var 51 cm lång och vägde 3622 gram eller någonting, var det bara inte ett tom skal. Du kom ju liksom ur himlens hand i varje fall. Men sen har det präglats. Och det på det sätt du har blivit bemött. Det har format ditt värde ifrån början. Och du kommer vara älskad. Alltså en moder och en fader älskar alltid sina barn. Det är så implanterat i dem. Om det är något sjukt. Väldigt sjukt. Då kan man möta någonting annat. Men det är väldigt ovanligt. Det närmaste man har hos sig när man föds, det är modern. Och jag vet inte om det går att hitta en moder på denna jord som inte älskar sina barn. Man kan se lite konstiga handlingar från vissa kvinnor gentemot sina barn, men det finns ändå en kärlek i djupet där. Den finns alltid kvar, den går inte att ta bort. Men i varje fall så har man fått den till sig redan i början. Och sen genom uppväxten så kommer man liksom att möta och växa upp bland älskande föräldrar. De älskar oss. Hur vem beter oss nästan? Ibland så tvingas de säga från och fostra oss. Men de gör det för att de älskar oss. De lär inte liksom fostra oss till vad som helst. De vill ju undvika att vi gör illa oss. De vill undvika att vi skadar oss. Och därför måste de lära oss lite vettigt beteende. De kommer fostra oss för att de älskar oss. Det här formar vår identitet och vårt värde. Sen kommer vi upp längre i skolåldern. Och så kommer det att lägga till lite bitar så här. Då börjar det med betyg och jag måste formas för ett vuxenliv. Och jag måste bli duktig och lära mig att kunna vissa bitar. Och där börjar vårt värde att svaja lite. Jag menar, när du ser ett barn som är 4-5 år. Jag vet, jag tänker på Elia här då, Elias. En struttig 5-årig kille som är han är inte ett dugg självsäker. Men frågar man han svarar han alltid tydligt och klart utifrån hur han vet. Han tvekar aldrig på sig själv. Han funderar aldrig på om han är värd någonting. Han funderar aldrig någonsin på om han ser bra ut eller någonting. Han bara fungerar. En härlig 5-årig grabb. Och bråkig ibland. Men precis så ska de ju vara killarna. Kanske tjejerna också. Men killarna ska vara lite bråk och stökig. Det är så man ska växa ut. Man får inte göra en tjej av en kille. Och han är precis så. Och ja. Men det som jag fascineras mest av, det är det här liksom att han har det här barnaskapsvärdet kvar. För det är ingen som har lyckats omforma det än. Så den kärlek han har fått från föräldrarna första tiden, första åren, det är oförstört kvar hos honom. Sen när han kommer ut i världen, då börjar det på bli problem. Och när det blir tonåringar och man ska bråka och fightas och man måste strida för att visa sig vara värdefull och duktig och ha någon värde kvar i det här samhället, då börjar det sargas. Men så kan det här hända. Man kan ju bli frälst. Och då går man till Gud och så upptäcker man att den där kärleken som mamma och pappa gav mig redan första månaden, den rena, oförfalskade kärleken, villkorslösa, den finns i frälsningen också. Det är det Jesus visar oss på korset. Det är inget som helst villkor för att bli älskad. Inget krav för att bli älskad. Han gjorde den i förväg långt innan vi var född. Så visade han, så här mycket älskar jag er. Och då börjar vårt värde som människa att få återfå sin plats. För det var Jesus visade. Så här mycket värde är ni. Av kärlek att jag älskar er, så är jag beredd att dö för er. Det går inte att ha högre värde än så. Om du sen går och skulle vilja jämföra, nu tycker jag inte om jämförelser överhuvudtaget, men gå då och ställ dig till exempel bredvid Ingmar Stenmark. En jätteduktig och älskad folkstjärna. Om du inte har gjort någonting bra i ditt liv, så är ditt värde högre än Stenmark och själv där inne. Om man inte är frälst, vill säga. Stenmark har ju tyvärr blivit beundrad väldigt mycket. Men man måste ju beundra karln att han har hållit ihop så pass bra. Han har inte kollapsat som stjärna brukar göra då. Så man kan ju utgå från att han har en ganska stabil grund och också fått tillräckligt mycket kärlek. Eller också är han frälst på något vis att inte vi vet om det. Men i varje fall, det värde vi bär med oss här inne. Det finns ingenting som är mer betydelsefullt än att skapa den själv. Och visa, jag dör för dig och så här stort är ditt värde. Du kan inte räkna ut en summa pengar som skulle motsvara det. Det skapar en själv, den rena, den heliga. Han som är själva livet och sanningen. Han som kommer att finnas kvar när allting annat har gått under. Det är han som visar så här stort är ditt värde. Så hans värde är någonting helt annat än det värde vi har i den här världen. Så när du då möter människor som kanske förhånar det, se ner på det, eller att du hamnar i situationer i samhället där det inte räcker till, då känns det ju liksom på något vis. Man får ett bemötande i det. Ett bemötande som på något vis visar att du räcker inte riktigt till. Du är inte riktigt värdefull. Nej, okej, okay, så är denna världen. Men gå då till Gud istället. För han värderar allt på ett helt annat sätt, även dig. För om du inte gör det, så kommer du så småningom att hamna i detta. Det första som du får hos Gud, man vill bli älskad. Ja, när du är hos Herren, så är du i källan också. Så älskad kommer du att vara, det är bara din tro som kan hindra det. Men då har du Guds ord och du har andra kristna att stötta dig på. Liksom, Gud kommer att älska dig och även om du inte tror på det. Då kommer man att älska det ändå. Till slut. Någon gång i slutet på livet så fattar man väl det kanske också. Fullt ut. Men om du då inte får det behovet tillgodosett, då kommer du bara sträva. Och då kommer du bara få sträva efter att bli beundrad. Och beundrad kan man ju bli genom att vara duktig i idrott. Hockeyspelare. Vacker. Kvinnor brukar ju ofta vilja vara vacker. Eller sexig eller någonting. Killar vill vara duktig. Duktig antingen med musklerna eller i huvudet, intellektuellt. Och allt det där kan vara en kamp för att egentligen bli beundrad. Och då är det frågan om då, är det inte egentligen älskad man vill vara? Alltså blir inte det beundrad, är det då inte ett plagiat, dåligt plagiat av det äkta? Jo, det är det. Om det nu är så olyckligt att du har ingen större begåvning eller attraktionskraft på någon, så kommer du kanske bara få sträva efter att bli fruktad. Väcka uppmärksamhet. Till exempel vara väldigt kritisk. Hota någon. Se till att det syns. Märks. Om det är bara så att folk blir rädd för det, så märker de att det finns i varje fall. Ja, då är det ganska olyckligt. För då drivs det av precis det som djävulen vill. Om du inte lyckas bli fruktad, då kommer du ta nästa steg. Du måste få bli avskydd och föraktad. Och även om inte din omgivning är så, så på något vis kommer att åstadkomma den. Du kommer att börja på att bete dig på avskyvärda sätt. Du kommer att göra saker som är äckligt rakt. Allt i syfte att bli avskydd och föraktad. Och allt det där är egentligen bara ett bevis på att du egentligen vill bli älskad. Så varför inte gå då direkt till kärlekens källa, Jesus Kristus, en gång för alla, och stanna kvar där? För just det här, själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Ja, jag kan ju tro att det är ganska sant. Det finns ett tomrum i oss. Men det här tomrummet ska i varje fall få vara att vi ställer de här livsviktiga frågorna. Att vi börjar på att sträva efter svaren. Och svaren är Jesus Kristus. Kommer han att fylla tomrummet? Ja, i någon motgörande, men inte fullt ut. För att du ska fortsätta att söka Herren och sanningen under resten av ditt liv. Och det är din säkerhet, för att det är vi i Kristus du har kärleken. Och varför är det så viktigt då? Ja, om vi tittar lite på första Johannes brevet då. Fjärde kapitlet. Man börjar vid 15 versen. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådan är också vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Så den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har hört från början, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Nu har jag pratat om fruktan, och sen hamnar jag in i det här. Men det står ju det i 18 versen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Alltså, rädslan botas inte. Den drivs bort. Och det blir den fullkomliga kärleken som tar dess plats istället. Och då kan man fundera på så här nu. Om jag skulle vara jätterädd, vilken extrem börda skulle det inte behöva bli då för min fru, som ständigt måste pumpa på kärlek i mig så att jag har det måttet fyllt. Man kan inte kräva det av en människa. Vilket slaveri det skulle bli. Men Gud är ju kärlekens källa, för det står ju det här. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud i honom, ja, Gud har nått sitt mål hos oss. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Bekännelsen att Jesus Kristus är Guds son är helt avgörande alltså. Ska vi vara rädd eller ska vi drivas av kärlek? Bekännelsen. Det är inte någon särskild gärning inne. Det är bekännelsen att jag medger att Jesus Kristus är Guds son. Nu finns det grupper på denna jord som jobbar med att sprida fruktan. Jag nämner inte grupperna med namn för att jag kanske inte vill provocera. De har väldigt hårda straff, till och med dödsstraff, på de som hävdar att Jesus Kristus är Guds son. Men när man läser de här bibelsammanhangen så förstår man också det. De jobbar för att sprida fruktan, driven av fruktan. Om jag då hävdar liksom att Jesus Kristus är Guds son, så kommer jag med den ultimata medicinen. Jag motarbetar dem ju. Det blir en kamp mellan två stora krafter, djävulen och Gud, bara när jag bekänner så. Så om du som nu har gått och funderat på fruktan och se inte ner på dig själv, tycker inte att du är dålig bara för att du råkar ha fruktan. Alltså vi lever i en värld som ständigt strävar efter att göra oss rädda. Och se bara på din plats på arbetsmarknaden. Hur mycket liksom är inte du skrämd att inte kunna försörja det? Ja, det vill ju alla. Man behöver inte vara rädd liksom för att försöka försörja. Det är ju liksom en drift man har av sig själv. Men ibland så blir man så skrämd bara för att någon liksom ska kunna sänka lönen till exempel. Ja, okej, vad gör man åt det? Bara sådana saker. Eller om du går i skolan och börjar mäta det med dina tonårskompisar. Och så får du reda på att den där har högsta betyg eller där. Åh, vad dålig jag är. Ja, men det är fel måttstock. Låt inte tryckas ner för att en annan person har högsta betyget. Det är inte alls säkert att det är bra att ha högsta betyget. Det säger ingenting om hur de kunna tillämpa det. Eller om du går till en läkare som var liksom universitetets toppstudent. Ja, det är bra. Men kan han hantera människor? Det är en helt annan sak. Om en läkare blir jätteeffektiv och jätteduktig på allting, hur snabbt ska allting gå då? Ibland är det bättre med de här gamla, sega, tröga läkarna som inte kan allting. Men de är möter i varje fall en som en människa. Och det är väldigt läkande många gånger. Nåväl, det är inget fel på att kunna mycket. Men om kunskapen gör att du ständigt känner dig dålig och mindre värdig, ja, lägg av det ett tag då och sök kärleken istället. För kunskapen kan aldrig göra dig värdefull. Kärleken däremot, den gör dig alltid värdefull. Och när det är så att du har kärleken som drivkraft, det vill säga, jag brukar säga så här, att låt ditt värde bero på Kristi kors. Det är svårast. Låt ditt värde bero på Kristi kors. Då kommer de här problemen att läggas på sin plats så småningom. Det är där man måste börja ibland. För det är precis det som djävulen genom fruktan har sargat genom livet för många människor. Jesus Kristus är svaret. Är du rädd? Men gå då till Kristi kors. Låt din fruktan vila där en stund. Det kanske inte går över allting på en gång. Men du kommer i varje fall få tillräckligt mycket mod så att du någon gång gör lite av det du är rädd för. Och då kommer du bara upptäcka att det var en lögn du trodde på. Det fanns inget skäl att vara rädd. Men du måste gå dit för att upptäcka det. Annars är du bunden och fångad så småningom. I Jesu Kristi namn. Amen.